Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Som många av våra trogna lyssnare har märkt så har vi hållit på och lagt på lite repriser, arkivpärlor och vi intervjuar väldigt mycket människor via telefon. Därför att i coronatider så ska vi inte utsätta folk för att man ska träffas för mycket. Och jag personligen, jag håller på med yoga sedan många år tillbaka och numera så vågar jag inte åka till yogastudion utan jag ligger och yogar på mitt golv hemma via Zoom, alltså sån här digitalt möte. Och tack vare det så träffar jag då nya människor som också kopplar upp sig via Zoom till min yoga. Och där har jag träffat en väldigt intressant person som jag tänkte ringa upp och intervjua. Och nu ska vi se att all teknik funkar till henne.
Hallå!
Hej Inger Holegård!
Hej! Jag skulle precis börja sjunga upp mig.
Det är bra!
Ja.
Du och jag har ju lärt känna varandra lite grann bara. Vi har sett varandra liggande på våra yogamattor i mörka rum.
Mm.
Vi går på en gemensam yogaklass i Farsta.
Ja, yin-yoga.
Yin-yoga.
Med Lotta.
Ja, och vi har gjort ett program förut med Lotta och hennes yoga. Och det är någonting jag verkligen vill rekommendera till många. Det är fantastiskt. Det är inte lika roligt att yoga via Zoom, ska jag vilja säga.
Nej, det är det inte. Men man behöver ju lika mycket.
Och ja.
Just det här att bli mjukare.
Precis. Och du är en person som jag har läst om på nätet nu. Jag försökte läsa in mig lite om. Mm. Du bor inte i Tyresö, men du hade lite Tyresö-anknytning, hörde jag.
Ja, jag har dels en gammal barndomsvän som har bott på Tyresö. Så jag har varit där och hälsat på ganska många gånger. Men sen har jag också lite företagskollegor och BNI. Jag är med i ett sånt businessnätverk, BNI. Och där finns det också företagare som finns på Tyresö. Så att jag har, och sen har jag varit med på sånt lunch in. Och föreläst på det här Tyresö lunch in-nätverket på, vad heter det, Kabash?
Katash.
Katash.
Det är ett stort lekland där de brukar ha föreläsningar.
Ja, just det.
Nu har de varit inställda under coronatiden, men det brukar vara väldigt uppskattat. Där träffas ju många lokala företagare med intressanta föredrag.
Ja. Ja.
Och innan vi går in på det vi ska prata om, nämligen att du kan väldigt mycket om det här med det som en gång i tiden heter utbrändhet, så vill jag ju veta, vem är Inger?
Ja, jag heter Inger Holegård och jag är, ska jag tala om hur gammal jag är? Jag är 65 år gammal, men jag älskar att hjälpa människor och jobba vidare. Jag är nyfiken på allt hela tiden, så jag har verkligen fått jobba med min egen stress. Jag har jobbat med människor hela mitt liv. Jag kommer från skola och jag jobbar som lärare. Jag har jobbat som IT-tekniker, projektledare och sen blev jag utmattad.
Ja.
För 7 år sedan blev jag sjuk och för 5 år sedan så blev jag frisk. Så pass frisk så jag kunde börja jobba med det här.
Fantastiskt. Ja. Och du har gett ut böcker också.
Ja, jag har gett ut 2 böcker hittills. Och då har jag skapat en liten alter ego som heter Linnea Wik. Och hon berättar om stress och utmattning för folk.
Ja, en tecknad person.
Ja, det är ju jag som är tecknad egentligen. Så, ja. Jag heter Linnea också. Jag föddes från Wikström. Så att jag har satt ihop det från det. Det skapade lite mera lust. Och mindre prestationsångest. Så att det är därför, bara för att göra det lite roligare för mig själv också. Ja.
Och jag har ju också faktiskt erfarenhet av att vara utbränd, fast det var länge, länge sedan. Det var nästan 25 år sedan och då slutade jag på mitt dåvarande jobb. Jag jobbade också med IT en gång i tiden.
Ja.
Jag var också lärare från början och ville, ville egentligen jobba som lärare, fast jag hade pluggat för länge, så tänkte jag gå en sån här kort IT-utbildning och så blir jag IT-lärare istället. Och då hamnade jag som programmerare under 5 år. Och det var absolut inte min grej. För att jag programmerade dygnet runt i mitt huvud. Ja. Och slutade sova. Och då gick jag till doktorn.
Ja. Ja.
Och då det här med utbrändhet då. Det han sa. burnout syndrome. Det lät ungefär som min hjärna hade brunnit upp.
Ja.
Och så kändes det då. Berätta nu, vad är det för någonting?
Ja, den har ju det. Eller det är ju så att kroppens reaktioner, om man bara väldigt enkelt ska förklara, man brukar ju säga att man ska förklara som femåring, förstår, så att jag gör det då. Och det handlar ju om att man anstränger sig och kämpar på och stänger av all förmåga att känna av hur man egentligen mår i kroppen. Så att man kämpar och kämpar och kämpar och till slut så har kroppen tagit slut. Och det påverkar ju hjärnan såklart. Mm. Det handlar om kortisol och det handlar om andra saker och hur hjärnan fungerar. Men till slut så fungerar inte hjärnan längre, utan man kan väl säga att det blir som ett litet fyrverkeri som gör att det känns som man har hjärndimma.
Ja.
Och man kan inte fokusera. Man kan, alltså saker som för en utmattad, som man säger nu för tiden då, är omöjligt att utföra. Kanske man som frisk gör på en kvart.
Ja, men du, det här med alltså utbrändhet som det hette då, det var också lite stigmatiserande, för det kändes ungefär som att nu har en del av ens hjärna brunnit upp, det vill säga den kommer inte laga sig. Hur tänker man idag? För då sa man också så här, ja, det är bara människor som brinner som kan brinna upp.
Ja, egentligen är det ju inte bara människor som brinner eller som älskar att göra saker, utan det är ju ofta människor som är för omtänksamma, om man säger, eller tar för mycket hänsyn, bryr sig för mycket om andra människor, bryr sig för mycket om vad chefen ska tycka, eller gör lite för mycket fast det var bra för 2 veckor sedan, så fortsätter man ändå.
Mm. Men varför heter det utmattningssyndrom nu istället för utbrändhet?
Jag kan tänka mig att det handlar om att man är ju tillfälligt utbränd, och det där har man ju olika åsikter om beroende på vem man är och vilken utbildning man har och så vidare, om man är psykolog eller läkare eller och så vidare. Och jag tror ju inte att det är kört, utan jag tror ju att man kan bli frisk, och eftersom vi skapar nya celler överallt hela tiden så tror jag faktiskt att man kan komma tillbaks helt och hållet.
Mm.
Sen blir man ju mer stresskänslig, men det, jag är lite osäker på om det är så att man är det eller om man helt enkelt bara är mer medveten om det.
Okay.
Som man ju inte var innan man blev sjuk.
Nej. Vad hände med dig då för 7 år sedan? Hur gammal var du då och vad jobbar du med då?
Då hade jag precis avslutat ett uppdrag som projektledare och tänkte, för jag kände ju att jag behövde vila mig på något sätt. Och jag hade gjort det ett par år innan också, vila mig ett par månader och sådär. Så att det var i samband med klimakterie och annat också. Men framförallt så var det väl att jag på något sätt inte riktigt, jag var inte nöjd vad jag gjorde färdigt. Liksom. Jag måste göra lite till, och det var där som var mitt problem.
Good enough som det kallas.
Ja, jag tyckte hela tiden att jag måste göra lite till. Även om det var för min egen del så var det så.
Vad hände?
Ja, vad hände? Jag bestämde mig för att vara ledig. Jag tänkte att jag skulle vara ledig i någon månad. Och då hade jag börjat skriva på noveller. Så jag tänkte att jag skulle fortsätta med det ett tag.
Mm.
Och sen tog jag ledigt. Och det här var 2 veckor innan jul. Och sen kom jag in i januari. Och jag kommer ihåg att jag någon gång i februari så där insåg att jag behöver nog vara ledig lite till. Och så gick det någon månad till och någon månad till, och jag tog ut mina sparade pensionspengar för att klara av och liksom betala saker och sådär. Och sen så i början på maj så insåg jag att jag kommer ju inte kunna gå på någon uppdragsintervju, för det gjorde jag ju då för att få nya uppdrag.
Alltså du var egen företagare redan då?
Ja, jag var egen företagare. Jag startade mitt företag 2006.
Okej. Okay. Allting hängde på dig, så det trillade inte in av pengar om inte du ansträngde dig?
Nej, precis. Allting hängde på mig, och jag hade ju en del i företaget, men jag hade också en del sparade pensionspengar och tänkte att jag kommer ju snart igång igen. Så att jag lånar dem där av mig själv, och medan jag då söker nya uppdrag. Och så var jag på en intervju med en person som jag kände någorlunda väl. Och kände bara att det funkade inte alls. Jag visste inte riktigt vad jag gjorde.
Mm.
Så då tänkte jag att om jag nu är ledig, om jag är sjukskriven. Nu hade jag ju varit ledig i 4-5 månader.
Mm.
Så jag vilade mig in i utmattning faktiskt. Men då tänkte jag att om jag nu sjukskriver mig ordentligt på riktigt i 1 eller 2 veckor. Så kanske jag sen kan bli frisk.
Men förstod du att du var sjuk? Alltså?
Nej, jag förstod att det var något fel på mig. Så jag tänkte att ja, men jag behöver nog bara liksom få kvitto på att jag får vara sjuk. Så att jag sjukskrev mig och så gick jag till läkaren efter en vecka då för att få ett intyg att vara sjuk en vecka till. Och då blev jag ju sjukskriven för att han trodde att jag kanske var lite väl stressad.
Men gick du att sjukskriva sig för utmattning då?
Nej, jag sjukskrev mig för att jag liksom var sjuk så. Jag visste ju inte själv vad det var. Nej. Betalar man ju de första två veckorna själv som företagare också. Men efter en vecka behöver man läkarintyg.
Just det.
Men när jag kom till läkaren så sa jag han att ja, men du är nog lite stressad. Det är nog därför det är så. För jag bara grät ju hela tiden liksom.
Men gick det att bli sjukskriven? För att jag vet att för kanske 4-5 år sedan, eller för 7 år sedan, då hade jag min andra vända.
Ja.
Och då såg jag ju själv att nu är jag på väg in i den här väggen.
Mm.
Och när jag gick till doktorn i tid, då, för jag tänkte att jag måste bli sjukskriven, då sa hon att det går inte att bli sjukskriven för utmattningsdepression eller vad det nu hette på den tiden. Då sa hon, jag tror att vi sjukskriver dig för att det är kanske, du kanske har sån här struma, alltså sån här misstänkt struma för alla mina, ja. Så att nej, jag kan nog inte skriva så, utan nu, för alla dina visar ju också att det kan vara fel på sköldkörteln, vilket man har i viss ålder.
Ja.
Så det gick inte att bli sjukskriven för sådana här liksom psykiska saker, det vill säga utmattning. Det har de ju varit jättehårda med på Försäkringskassan.
Ja, men det kanske var också det att du ville vara lite förebyggande där. För det, man jobbar ju inte förebyggande överhuvudtaget.
Nej.
Nej. Utan man måste ju vara sjuk. Det är en sjukvård, det är en vård av sjuka människor.
Ja, men jag kunde inte heller sova då.
Nej. Men det får man väl ordna själv.
Ja, exakt. Ja. Men vad hände med dig sen då? Du blev sjukskriven.
Ja, jag blev sjukskriven. Och då tyckte jag att jag skulle ta ytterligare en vecka. Jag hade ju bara tänkt 2 veckor och sen skulle jag vara frisk. Men,
ja.
Och i och med det. Och sen åkte vi iväg, jag och min dotters familj, på en semester. Och det fick jag tillstånd från Försäkringskassan att göra och sådär. På 2 veckor. Och då, jag blev ju bara sjukare och sjukare.
På vilket sätt blev du sjukare och sjukare?
Alltså jag kommer ju inte riktigt ihåg exakt allting. Men jag vet att jag konstaterade mer och mer att jag kom ju inte ihåg någonting. Och jag hade ingen aning om vad jag hade ju dessutom ingen aning om vad jag hade gjort ända sedan i december. Jag hade ingen aning, jag visste inte vad jag hade gjort.
Man har ingen närminne alls, man har ingen minne.
Nej, och jag, du vet, jag var ju ledig. Januari, februari, mars, april och 5 dagar in i maj. Och jag har ingen koll på vad jag har gjort.
Sovit?
Nej, jag sov väl ganska mycket. Alltså 12-14 timmar sådär.
Mm.
15-16 ibland. Men det blev ännu mer. Jag sov ännu mer. Jag blev ännu mer korkad och dum i huvudet. Och glömde saker och fattade inte vad jag sa. Och till slut på sommaren där så då var jag ju riktigt, riktigt dålig. Och då trodde de att jag också hade hypotyreos.
Vad är det för någonting?
Det har att göra med sköldkörteln också.
Jaha, men okej.
Ja. Då får man ju antingen ingen förbränning alls.
Mm.
Matsmältningen är helt borta, liksom förbränningen i kroppen.
Mm.
Eller tvärtom, då kan man ju få hypertyreos och få superförbränning.
Ja, det var samma sak här.
Ja, min kropp hade slutat att fungera kan man säga. Så att jag hade både låg puls, lågt blodtryck, ingen ämnesomsättning. Klia med ansiktet så lossnade skinnet. Det var liksom, ja.
Du blev riktigt sjuk, fysiskt sjuk, och så kunde man konstatera att du blev sjuk.
Ja, och sen hade jag dåliga värden till slut då, så att de såg att jag hade hypotyreos och skulle få medicin mot det.
Mm.
Och då sa de, nu kommer du bli frisk. Så jag trodde ju det en vecka eller två, att jag nu ska det vända. Men det enda som hände var att jag blev väl en aning bättre, och sen så blev jag bara yr i huvudet.
Och hur länge pågick det här då?
Ja, 2-3 månader någonting, och sen tyckte de att jag skulle öka dosen då, och jag blev bara ännu mer i huvudet. Och samtidigt så var jag iväg på en butik och skulle handla lite saker och ramlade på en vattenfläck på golvet.
Jaha, oj.
Ja, och då slog jag av ena armen.
Oj!
Ja, du vet, alltså jag var ju ganska skör och ganska tung.
Ja.
Jag hade gått upp i vikt och var vätskefylld och allt det här. Så att jag dånade ju ner där och blev ju helt omskakad. Och då skulle jag försöka sen när jag kom hem att, ja, dels var jag ju på sjukhus och blev åtgärdad då, såklart. Men sen när jag kom hem så kom ju min dotter och hjälpte mig, eftersom och det var höger arm också.
Mm. Usch.
Ja, jag kunde ju knappt göra någonting och min diskmaskin hade gått sönder. Så det var liksom mycket problem.
Ja.
Och, men då kom min dotter och hjälpte mig lite då och då. För hon bor bara en bit bort här.
Ja.
Och då såg ju hon hur jag mådde ordentligt eftersom hon kom varje dag.
Okej.
Okay. Ja, och det tog inte så många dagar förrän hon kom tillbaka med en hög med några telefonnummer på. Ja. Några små lappar. En hög eller en 5-6 lappar med olika telefonnummer. Och så sa hon, ring någon av dem här. Och jag gjorde bara som hon sa. För jag kunde inte tänka själv.
Nej.
Och det kom jag ihåg där. Just för att det var så bestämt.
Okay.
Ring de här. Och så ringde jag. Och konstigt nog så kunde jag föra ett samtal. För det kunde jag inte annars.
Nej.
Jag kom in, i och med att jag inte kom ihåg någonting. Alltså jag kom inte ihåg mer än en sekund.
Nej.
Knappt det. Så det blev som att jag inte hörde något.
Nej,
för det registrerades inte. Mm. Men konstigt nog så kom jag ihåg det där samtalet. Och det funkade. Så att jag kom ju till en näringsterapeut.
Aha.
Som började fråga mig hur jag mådde. Och jag fick göra en anamnes. Och...
Du fick en näringsterapeut. Vad bra.
Ja, och hon fick mig att fasta. Och jag fick göra en anamnes. Jag hade liksom full pott på allting. Förutom att jag kunde sova. Det hade jag inga problem med.
Vad sa du? Anamnes? Vad sa du till?
Man gör en undersökning. Hur mår du? Hur sover du till exempel? Har du ont? Ja, man får svara på ett antal frågor. Om hur man mår fysiskt. Och hur det fungerar liksom, med sömn.
Så din kropp hade brutits ner och du börjar nu att bygga upp din kropp rent näringsmässigt? Alltså.
Ja, det började med att hon tyckte jag skulle starta om kroppen. Så att jag fick ta bort allt vitt, om man säger, mjöl, socker, mjölkprodukter. Och sen så fastade jag i 5 dagar. Det räckte med 5 dagar. Och då kom matsmältning och sånt igång. Så fortsatte jag vara utan allt det här vita då, i ett halvår.
Oj, mm.
Ja, och det funkade jättebra. Och sen så fick jag då göra en hårmineralanalys. Och så fick jag kosttillskott på det. Och då tog jag bort det här Levaxinet som jag hade fått tidigare.
Du hade fått Levaxin? Du fick det? Aha.
Ja, det hjälpte inte. För jag hade egentligen inte hypotyreos. Jag hade fått det för att jag var utmattad. Så att det försvann.
Ja, det var precis det de testade mig också för.
Mm.
Blev du frisk efter 2,5 år?
Ja, för att... Under hösten där sen så blev jag ju sakta, sakta mer och mer frisk. Så att jag kommer ihåg att i december satt jag och tyckte att ja, men nu kan jag nog faktiskt förstå vad folk säger sådär.
Mm.
Och det gick och det var väl också så stunder under hösten som jag kände att jag var lite klarare i huvudet och sådär. Men jag mådde inte så att jag kände att det hade vänt liksom förrän i december. Och sen så gick det ganska snabbt sen att jag mådde bättre och bättre och bättre och bättre. Så att i juni då hade jag kontakt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Och vi planerade för hur jag skulle kunna komma igång igen. Och då ringde jag en tidigare kund, SOS Alarm, och så frågade jag om jag fick arbetsträna där hos dem.
När man är egen företagare har man rätt till rehabilitering och allting, för som när man är anställd, då är det ju ens arbetsgivare som ska liksom...
Ja, jag hade ju tagit bort, när jag var sjuk så gjorde jag ju massa konstiga beslut, så jag hade ju tagit bort min företagarförsäkring.
Aha.
Så jag hade ingen sjukförsäkring och jag hade ju inte heller liksom något företag att gå tillbaka till så om jag inte hade ett uppdrag.
Nej.
Så därför kontaktade jag en gammal kund och så fick jag komma dit och då ska man ju göra saker utan tidspress.
Ja.
Så att jag fick vara där och från juni det året, när jag hade varit sjuk i drygt ett år, alltså, så arbetstränade jag då 4 timmar i veckan tror jag, första veckorna.
Just det.
Mm. Och du vet, bara sätta sig på tåget och åka tunnelbana och gå bland folk var jättejobbigt med detsamma.
Mm.
Ja. Men sen gick det ganska snabbt och sen efter ett tag kunde jag öka på det där så att det var väl ja, 20, istället för 10% eller vad det var i början då, lite grann bara, så ökade jag på och sen så på hösten så arbetstränade jag 50%. Och sen efter det ett par månader till, någon gång i december där tror jag, så fick jag jobba lite grann och ta betalt.
Okej.
För jag hade ju, det var ju en gammal kund så de visste ju vad jag kunde och sådär.
Men vad jobbar du med då som du kunde göra? Liksom? Du har ju haft ett intellektuellt jobb med människor.
Ja, det började med att hon som var arbetsmiljöchef frågade mig om jag kunde språkgranska något av hennes dokument. Aha. Och då gjorde jag det och sa att jag vet inte hur det går, men hon tyckte att det gick bra. Och så gjorde jag några till av hennes dokument. Och sen så började jag språkgranska andra saker också.
Mm.
Och jag kommer ihåg att hon som var utbildningschef där, Pernille. Hon sa till mig att jag känner ju dig och jag vet att du är smart. Så att vad du än gör nu så kommer det bli bra. Och det där satt kvar. Alltså jag kommer ihåg det. För det var liksom någonting som fick mig att känna mig lugn. Att det kommer bli bra det här.
Du måste inte prestera. Hon vet att du är bra ändå.
Ja, det är bra ändå liksom. Och sen så fick jag fler och fler olika saker att språkgranska. Så att under, ja, ända till i somras, i runt midsommar, så har jag jobbat deltid med att språkgranska dokument, styrande dokument, sådana policyer och sånt där.
Men hur gick du runt då när du inte hade försäkringar och var egen företagare?
Jag hade ju tjänat pengar, så att jag hade ju en vad heter det? Sjukpenning hade jag ju.
Ja, du fick en sjukpenning?
Ja, men det får man, det får alla.
Det får alla, okej. Okay. Så du gick runt
så,
i alla
så
fall?
Alla som har tjänat pengar får ju det.
Ja, okay.
Och betalar skatt och så. Ja,
ja, men det låter. Ja. Aha, men mm. Sen har du alltså utvecklat det här företaget som heter Ping Management AB, heter det så?
Ja, och ofta så säger jag bara Ping.
Ping.
För att när jag startade företaget så var jag projektledare och då står P för projektledare. Ing för Inger och H för Holegård.
Jaha.
Men det finns så många Ping-företag så då var man tvungen att lägga till någonting. Och då tog jag management eftersom jag jobbar som projektledare. Då. Men, och Ping är ju så roligt då i och med att när jag jobbar i IT-branschen man pingar en server för att se att den är uppe och igång. Ja. Det vet du också som man jobbar.
Att någon svarar, man pingar någon.
Ja.
Det betyder egentligen ringa eller kontakta.
Ja,
eller,
precis. Ja. Ja. Man kan ju skicka, P-I-N-G är det ju då. Skickar man ju som ett kommando.
Ja, exakt.
Ja, men nu för tiden när jag jobbar med människor enbart och jobbar med kurser och så då jobbar jag ju med att människor ska pinga sig själva. Så att det där funkar fortfarande faktiskt.
men nu jobbar du alltså med det här med alltså utbrändhet och utmattning och lär folk vad man ska göra för att fördela arbetsbördor och rimlig mängd och hur man förebygger.
Ja, jag har tog fram ett tag. Ett tag så hade jag. Jag ska säga så här. Jag började när jag hade dokumenterat ett tag så började jag med att det här vägledning kallar jag för.
Mm.
Enskilda individer. Och då handlar det om att hjälpa de människorna tillbaka. Så att jag tog fram ett program för vad man behöver titta på när man ska tillbaka i arbetslivet. Och vad man behöver ta hänsyn till. Sen har jag gjort det ett tag. Och så lämnar jag det och har istället börjat jobba med grupper.
Okej.
Och under tiden så har jag föreläst. Och jag har haft workshops. Och jag har satt ihop i våras då. För ett år sedan så började jag med 2 stycken utvärderingskurser. Av mitt nya koncept.
Mm.
Och det skulle jag sedan köra igång i höstas då. Men det gick ju inte riktigt. För det fortfarande så var det så att man skulle träffas i verkliga livet.
Ja. Och nu kör du via Zoom, är det så? Kurser?
Ja, så nu har jag ägnat sommaren och hösten åt att dels skriva bok 2 skrev jag i somras. Och sen hösten har jag ägnat åt att göra om det här. Så att jag nu kan göra det via Zoom istället. Så jag har allting via Zoom. Ja.
Men är det inte det också en sån här grej, om jag fattar rätt. Jag har ju också jobbat som lärare på Sveriges Television under 24 år i IT. Alltså, och då vet jag med mina chefer som jag också undervisat, fast jag undervisat dem med alla dessa förskräckliga datasystem som de tvingas utföra. För de ska in i överallt när det gäller ekonomi.
Mm.
De ska personal.
Ja.
Och de går ju in i vägen nästan. Alltså de här stackars projektledarna, gruppchefer som ska utföra väldigt mycket. Själva har de ju jätteproblem. Men sen har de också medarbetare som går på knäna om man säger så.
Mm.
Hur lätt är det liksom att, alltså vi springer ju så fort i alla branscher. Vad ger du för, om du ska säga så här, nu håller vår programtid förstås att ta slut, för vi har redan pratat i nästan en halvtimme, men vi fortsätter ett tag till.
Men du klipper ju bort allt larvigt.
Nej, det har du ju absolut inte. Jag klipper ingenting, förutom om du börjar hosta. Harklingar och hostningar klipper jag bort, och det brukar bli en minut, så ja. Att det här programmet fortsätter. Jag klipper inte bort innehåll. Men om du skulle försöka ge råd till chefer lite kort, för att det här går ju inte egentligen att förklara kort.
Mm.
Vilka är dina bästa råd till chefer eller projektledare, och vilka är dina bästa råd till en person som kanske tror eller håller på att gå in i väggen?
Då kan man säga så här, jag kan ju börja med att säga att det är ju jättebra frågor, eftersom jag nu för tiden enbart jobbar, ja, det blir ibland lite rehabilitering också, men jag jobbar egentligen enbart med förebyggande, så att det är ju perfekta frågor. Ja, alltså om man tänker på individen, människan i det lilla, i det stora, ska hela tiden, tycker jag, fundera på vad är det som egentligen är tillräckligt bra? Och vad gör jag för mig själv? Och vad gör jag bara för att uppfylla någon annans krav?
Just
det. Och är det nödvändigt att uppfylla de kraven? Och sen samtidigt försöka hela tiden att känna efter, hur känner jag mig? Är jag stressad? Har jag pulsen uppe i halsen? Eller sover jag bra? Att man är vaksam på hur man själv mår hela tiden.
Vilka symptom skulle du säga är riktiga symptom?
Alltså det första brukar ju vara att man sover dåligt, eller att man känner, om man känner efter, så kan man vara ganska stel i nacken och axlarna. Och kanske till och med ont i armarna för att man spänner sig så mycket. Man börjar slarva med saker och ting. Man går inte att träna längre för man har inte tid. Man jobbar över, man hoppar över lunchen. Man pratar fortare. Och det där är ju olika beroende på vem man är, såklart.
Ja, just det. Ja.
Man kan ju också läsa mina böcker. Så kan man ju få lite signaler där och vara vaksam på.
Och de heter Linnea Wijk, heter de, va? De är olika.
Linnea Wijk berättar heter serien, och den första är om hur utmattning kan börja, alltså när man brakar, hur är det då, vad har de tänkt på att de hade för signaler innan. Och sen är det 30 korta historier. Och sen är det 8 långa noveller i bok 2 som är hur det är att vara utmattad.
Just det.
Men om man säger chefer också, de bör ju ha kontakt med sina medarbetare. De bör se sina medarbetare och ha samtal hela tiden om hur mycket arbetsbördan är. Var vaksamma på när uppmuntrar personalen eller medarbetarna till att tala om det är för mycket.
Just det.
Eller för lite kan det också stressa.
Mm.
Så att man har en dialog hela tiden och att man ser varandra. Och att man också, för nu för tiden i dessa tider så har man ju kanske tappat kontakten också. Kollegorna som sitter på varsitt håll. Så att det kan vara idé också att se till att man försöker få tillbaka sammanhållningen i gruppen på och ha möten gemensamt.
Ja, för det måste ju också vara någonting. För det vet jag själv då när man jobbar i en grupp. Att okej, nu kommer vi alla kring 8:30. Det är okej, alla dräller in här vid 8:30. Vi fikar kanske. Ja, det är inte alla andra fika kan gå och fika. Ja, nu går alla på lunch. Och sen ser man, okej, nu tar det när jag verkar ta en paus och sträcka på sig lite. Man sitter ju i sådana här öppna landskap som har ju koll på folk.
Ja.
Så någonstans så jämför man sin egen, vad ska man säga, prestation med andra. Hur mycket presterar de? Och så ser man att folk börjar, den första som har små barn börjar drälla hem vid 3-tiden. Och så, ja, kanske man själv kanske jobbar till 5 om det är dens tid. Men nu har jag hört att de som jobbar hemifrån, att det är jättesvårt. Därför det finns ingen gräns mellan fritid och arbete. Och att man har ingen att jämföra sig med. Så man vet inte, gör jag ett bra jobb? Ser någon mig när jag gör det här? Förut så såg ju chefen att jag sitter där och knackar på min dator. Men nu ser ju inte chefen det. Och då måste jag komma med resultat.
Ja.
Alltså, så att jag har hört en person som säger att det här att sitta ensam hemma i sin, liksom, vad ska man säga, anonyma värld där ingen ser mig. Det är vidrigt, tycker hon.
Ja, och det där är olika beroende på hur man är. Och de som är extroverta, De kan ju faktiskt tycka att det är rätt skönt att sitta hemma för att man är social i alla fall. De som är introverta, de kan behöva det där att vara på arbetsplatsen för att de inte har det sociala automatiskt.
Just det.
Ja, så att det kan bli lite som man inte tror också. Men det här med att se till att man tar pauser och så, man får helt enkelt skaffa sig en plan för hur dagen ska se ut, var man sitter, att det är ergonomiskt bra, att man sitter kanske i lugn och ro när man behöver, men att man också ser till att man får lite sociala sammanhang, att man går ut på en promenad, att man äter sin lunch och tar sin lilla fikapaus eller tepaus.
Mm.
Och det där är, man måste ju ta ett ansvar för sig själv faktiskt.
Ja.
Det är ju så. Tyvärr.
Och sen tänkte jag på det som du och jag pratade om lite grann innan det här programmet. Det här med, måste jag bli bekräftad av någon annan för att jag ska duga? Måste jag liksom tävla med alla andra och vara nummer ett?
Mm.
Eller är jag okej inför mig själv? Liksom, duger jag som jag är? Och då du och jag som är, jag fyller 64 nästa vecka, så vi är nästan lika gamla du och jag.
Mm.
När man kommit upp i den här åldern när man tycker liksom, ja, men, en tant i min ålder, det duger. Men när man var 30-40 och skulle göra karriär,
ja,
fast man kanske var jättebra då, så ingenting man gjorde var ju tillräckligt bra inför sig själv. Och när man var som vackrast i 20-årsåldern, det var då som man hade sämst självförtroende. Så det är nu skulle man ju kunna ställa sig naken med sina hängbröst utan att man egentligen bryr sig.
Ja.
Så att det är ju liksom hur man uppfattar sig själv också, det här med hur man ska tycka att jag duger som jag är.
Mm.
Hur bygger man upp sånt? För det är alla dessa människor med dålig självkänsla. För det är egentligen där. Och då självförtroende är vad man presterar. Men det här, hur bygger man upp sin dåliga självkänsla? För det måste vara också en sån här sak. Att man måste prestera för att duga.
Alltså det är ju inte någonting man gör på en kvart. Utan det är ju någonting som man måste träna, öva. Och början på det är att acceptera. Att acceptera hur man har det, hur man är. Och tycka att det är, få sig själv att tycka att det faktiskt till att börja med kanske duger och till sen att man kanske faktiskt tycker om det och till slut kanske älskar sig själv också.
Ja.
Alltså för att må bra så behöver man gilla sig själv.
Det räcker ju inte med de yttre grejerna, då blir man ju väldigt beroende av så kallade dumma chefer som ska komma och klappa en på huvudet hela tiden.
Ja, eller vänner som ska ge en uppmuntran. Utan du måste tycka om att umgås med dig själv och du måste ge dig själv uppmuntran. Men det där är ju en lång process beroende på hur man har det från starten då. Men det är en process. Jag jobbar bland annat med självmedkänsla i mina kurser också. Mm. För det ingår ju i det här. Det är jätteviktigt. En stor del.
Mm. Och om vi nu har några lyssnare som tänker, nu sitter jag hemma, jag skulle verkligen behöva hjälp av det här. Jag såg att du hade några saker, är det för företag eller är det för vem som helst? Alltså, kan vem som helst kontakta dig eller riktar du det framförallt till grupper och företag?
Jag har ju mina långa kurser som är uppdelade i flera olika delar. De har jag ju för företag och jag föreläser för företag. Och sen har jag också vissa lite som arbetsgruppens kreativitet och sådär som är 3 gånger. Det är en miniserie kan man säga, workshops. Och för olika teman. Och då kan jag sätta ihop lite olika grejer. Men för, man säger, den enskilda individen så har jag rätt många olika event på min Ping Management-sida på Facebook.
Aha,
framförallt.
Okay. Ja.
Och just nu så kör jag en timmes webbinarform. Så att jag pratar och sen ska det kunna vara hur många som helst med egentligen. Och så man får lite information och sen så får man göra lite olika övningar på kammaren där man själv sitter då. Och sen kan man, beroende på hur många det är så hinner vi prata, annars så får man liksom kommentera i chatten om man vill. Annars så är man bara med och så gör man saker och så får man lära sig lite mer om sig själv.
Så man kan ju söka på ditt namn, du har ett bra namn, Inger Holegård.
Ja.
Det är inte så många som heter så.
Nej.
Ping Management är lite svårare kanske att hitta.
Ja.
Men jag kan ju lägga ut en länk i alla fall på hemsidan här till din sida.
Ja.
Så de som är intresserade för att jag kan ju tänka mig denna konstiga värld vi lever nu där allihopa ska bli Zlatan eller nummer ett eller ja, man har så mycket att bevisa. Det liksom duger inte bara vara en snäll, trevlig människa som är en trevlig medmänniska. Man måste ju prestera. Ja. Det är därför folk blir också så stressade.
Ja. Men man är välkommen att kontakta mig och fråga vad man kan få hjälp med också. Jag har ju också nu, eftersom jag fyller 14 år, eller mitt företag fyller 14 år ska jag säga, inte jag, men så har jag ju så här 140 kronor för de här en timmes webbinarien till exempel per gång, och de är olika delar, byggs på mer och mer, så man får prova på lite grann för 140 kronor per tillfälle.
Det låter jättebra.
Och sen har jag samtal för 1400 för tre samtal och så här, så att jag hittar på lite som har med 14 att göra, lite olika priser.
Det är roligt. Ja, det är jättekul. Och du och jag fortsätter att se varandra som skuggfigurer på yogan.
Ja.
Ja, så Lotta, där vi liksom, man ligger på golvet, man ser Lotta, men man stänger av sin video så man har ingen aning om vilka som ligger runt och yogar. Men det är väldigt skönt, det är också ett väldigt skönt sätt att komma i form.
Ja, och det gör alltid ont i början tycker jag. Men sen efter 3 minuter när man har gjort färdigt en övning eller en rörelse så är det helt underbart.
Ja.
Alltså.
Ja, tack så hemskt mycket Inger Holegård för att jag fick ringa dig.
Tack så mycket Ann för att du ville ha mig.
Ja, och du är i närheten här. Nu spelar ingen roll om man bor i Tyres eller inte. Allting är på nätet så det spelar ingen roll.
Ja.
Du bor var någonstans förresten?
Jag bor i Tullinge nu för tiden. Sen 8-9 år tillbaks.
Så det är ändå lite nära. Kan man säga.
Ja, det är ju bara en bussresa emellan.
Exakt. Ja, jättebra.
Ja.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som har pratat med Inger heter Ann Sandin Lindgren.